Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Välkommen till Hellerörelse.
Hurra krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Myran Andersson.
Rakt från sommarens frontlinje.
Ja, det är lustigt varje gång vi spelar en podd. Så är det riktigt soligt och härligt. Och så säger vi, nu har sommaren verkligen kommit. Så typ snöar det och sådana saker emellan.
Nej, jag vet vad fan vilket väder det har varit i veckan alltså. Fruktansvärt, den här liksom vinterkänslan. Fast utan det som är trevligt med vintern.
Som är?
Snö. Ja. Och ledighet.
Det är det ju aldrig här.
Nej. Kan du sluta prata skit om Malmö? Hur är det med dig?
Jag är lite sliten.
Mm, jag också.
Vi var på ett event igår där det klackarna slogs i tak och så vidare.
Ja, precis. Vi planerade ju också lite vår turné.
Just det.
Vår krogshow eller
just
vår turné.
Det. Vi hade en turnéledare på plats som började styra upp saker.
Ja, precis. Han ville mer ha det till en krogshow.
Mm.
Och du skulle dra en femma stand-up.
Det också.
Ja.
Det, ja.
Jag får inte prata mer om den.
Nej, jag tror att vi håller på det.
Ja. Men spoila materialet.
Precis,
liksom.
Bra material var det.
Mycket så att du ska hissas från tak och så.
Flyga ner till scenen liksom, ja. Med olika lasershow. Mm. Grejer.
Liksom.
Härligt. Ja. Ser fram emot. Sen har jag varit och bärt lådor när vi har packat ihop vår lokal i Allt åt alla Malmö.
Ja.
Så det har varit en härlig... bakfyller sysselsättning. Men nu känner jag mig lite så...
Du är igång nu.
Igång liksom.
Pumped.
Pumped.
Mm. Det här avsnittet blev väl en typ av nyhetssvep och så lite kulturanalys, va? Lite recension.
Det ska det bli.
Ja, det har ju hänt en del saker i världen övrigt, men det har också hänt lite saker i Sverige som jag tänker att det kan vara värt att kommentera. Vi har ju pratat lite om apans anatomi i den här podden tidigare, som vi då har pekat ut som vår fiendpodd. Sen har vi då dratt tillbaka det. Och nu har i veckan i Gubbängen i Stockholm blev mannen bakom apans anatomi, Mattias Våg, misshandlad tillsammans med ett par andra inne på en typ av antirasistiskt event i Gubbängen.
Det är piss.
Det är piss. Det har ju blivit en ganska stor debatt om det här, liksom, eller stor uppslutning på något sätt, i min känsla efter den här händelsen. Och förutom då att liksom ge uttryck för vår...
Solidaritet
med de utsatta, så tänker jag också att den debatten som har följt, som ju bitvis har varit ganska rolig, alltså eftersom att högerns svar har varit, det här har inte hänt, eller det här är en fake flaggattack.
Ja. Högern, men Twitter tog höger.
Ja, men så pass mycket att ETC behövde gå ut och vara så.
Jo, det här har hänt.
Det här har hänt, vilket ju bygger på den här liksom publicerings-konspirationsteorin då, att i den här deras text om Gubbängen, deras en ledare om Gubbängen, de har liksom förinställt att en ledare en grupp 03 liksom.
Ja.
Så de har liksom ett tomt dokument som ska gå upp vid en viss tidpunkt. Ledaren då var väl antagligen, skulle antagligen handla om någonting annat, skrevs om och forcerades, alltså publikationen blev forcerad. Och på WordPress då, som jag antar att det är en WordPress-blogg i bakgrunden liksom, så står det som att typ publicerad 03, uppdaterad 21. Är du med?
Ja.
Alltså att, och alla bara, här är tecken.
Men bro, var det liksom några så här faktiska typ tidningar eller någonting som hade sagt det, som var inom konspirations...
Nej, men liksom den svängen liksom, typ såhär SvebTV, alltså de typ av foliehatsgänget liksom.
Jo, men inte så...
Nej, inte Ivar Arpi liksom. Nej. Jag vet inte, det är i alla fall, förutom då att man har haft den här false flag-diskussionen om det på internet, så är ju det andra svaret så här, men varför reagerar ni på det här, men inte på till exempel, nej men i vissa fall då typ, men inte på Hamas, är du med? Men i andra fall då, varför reagerar ni på det här våldet, men till exempel då inte våldet i Skärholmen? Vilket ju också är fruktansvärt liksom. Och då tänkte jag på det, och jag tänkte på liksom vad skillnaden är, men och det finns ju massa skillnader mellan den här då klicken av fem unga män med liksom fascistanstrukna eller de nazister som anfallit det här mötet, och de gängkriminella som
dödade den här pappan.
Ja, Mikael. Och det finns ju otroligt många skillnader mellan dem. Men det finns liksom också vissa likheter om, och att man liksom pratar aldrig om det gemensamma med de här förstörda unga männen som samhället håller på att producera. Liksom. Även om det finns, som sagt, många olikheter, så finns det också liksom det här, hur skapas det då fem killar som lägger sin liksom korta tid på jorden på att styrketräna och vilja slå Mattias Våg liksom, och riskera fängelsestraff för det. Alltså, är du med? Ja. Eller spraya en jävla pensionär i ansiktet med färg liksom. För att de gillar Mussolini och Andrew Tate i någon märklig kombination. Liksom. Är du med?
Jo, visst.
För det här, de är ju inga Andrew Tates. Det här är ju liksom inga nu.
Nej, visst.
Men de är ju liksom, de är ganska sorgliga figurer liksom. På samma sätt som de här gängkriminella också är sorgliga.
Verkligen, såklart. Men ja, vad ska du komma fram till?
Nej, men liksom att med bara min poäng att det finns liksom så. De här två, på vissa sätt vitt skilda samhällsproblemen, så finns det också en gemensam nämnare. Att så, liksom ett tjuvsamhälle där liksom polarisering och ojämlikhet ökar väldigt rask takt, producerar ju också den här typen av människor. Och i takt med att vi liksom samhället förvärras och de mestadels ekonomiska motsättningarna stärks, fattigdom, ojämlikhet, så kommer ju också den här typen av människor, båda de här kategorierna av människorna, kommer att produceras i all högre takt liksom. Och att känslan som jag tror som ligger bakom skapandet av dem kommer ju från de här känslorna av vanmakt till exempel, eller livets liksom meningslöshet eller vad det nu kan vara. Absolut, så typ av hypermaskulinitet, vilket ju färgar båda de här grupperna väldigt, väldigt kraftigt liksom.
Ja, men jag bara tänker så här, det finns ju överklassnazister, men det finns mig vetligen väldigt få överklass gängkriminella liksom.
Ja, men det gör det ju. Men de beter ju sig på ett annat sätt. De som äger fraktfartyg eller som... Alltså så.
Jo. Men jag bara tänker att den ideologiska drivkraften i det är ju en av de sakerna som skiljer det åt liksom. Och tänker jag kanske gör att liksom nazistgruppen inte så tydligt produceras av just liksom den kanske ekonomiska aspekten liksom.
Nej, jag tänker nog att man inte kan skilja liksom den här överbyggnaden och att de här känslorna av vanmakt eller demaskulinisering eller vad det nu kan vara är sprungna ur liksom materiella ekonomiska förändringar i samhället.
Jo, precis. Men jag tänker att just då liksom fascism i viss del också inte skapas ur den vanmaktskänslan direkt heller liksom. Alltså, utan i större grad är liksom ideologisk och baserad på liksom en idé om typ så här överlägsenhet eller någonting som inte kanske kommer från en sån förlust. Liksom,
utan... Jag tror att den kommer, det är kanske inte en reell förlust, men en upplevd förlust. Är du med?
Absolut, att det är en jättestor drivkraft i liksom fascism som fenomen och varför det blir ett massfenomen ibland och sådana saker. Liksom.
Nej, men även att den här tyska adeln som känner att visst, vi är fortfarande superrika, men folk behandlar inte oss med den respekten längre, eller varför får pöblen rösta? Eller, alltså, du är med alla de här känslorna.
Absolut.
Så känslan av förlust, liksom, men inte då kanske baserad på.
Tror du att den på en individnivå liksom måste vara där? Eller jag vet
nej,
inte.
Nej. Alltid när man pratar om sådana här generella tendenser. Ja. Men jag menar mer att jag tänker ju att vi kommer se en ökad... Alltså båda de här tendenserna kommer att öka nu. Och de råkar ju korrelera med den ökade ojämlikheten på något sätt. I och med att staten uppenbarligen inte är så intresserad av att hantera något av det på något närmare vettigt sätt, kommer vi väl se liksom att människor försöker lösa båda de här problemen på sin egna sätt. Jag tänker att vi kommer liksom, å ena sidan kommer det vara mer liksom gated communities och medborgargarden och sånt kommer att öka. Liksom. Och jag tror också att liksom den här behovet av att skydda och försvara sig själv kommer hamna mer på individer och på rörelser själva än på att förlita sig på staten på det.
Det är så kanske det.
Ja. Är du?
jag hade ingen förberedd spaning om det här innan vi började prata, så jag vet inte riktigt för jag har någon take.
Man måste ju fråga sig hur skapas de här tendenserna liksom. Och då kan man ju tänka sig att det knyter lite an till det vi ska prata om sen också, så vi kan väl föra det samtalet vidare. Men man måste ju fråga sig liksom, vilka drivkrafter, vad kommer liksom fascismens energi liksom, vad driver
absolut,
den?
Ja.
Och om man har man en liten hjärna, så tänker man ju att det kommer ur liksom brist på intelligens till exempel, eller för den delen på grund av ondska.
Ja, precis. Eller något liksom då tankevirus som har spritts liksom, bara det är en ond idé som propagerar sig själv på något sätt.
Ja,
liksom.
Och man bara liksom med kunskap möter den. Frågan måste man ställa sig, vad är det för någonting som gör att gängen har liksom fritt blås att rekrytera unga män? Liksom. För det är ju män vi pratar om nu liksom, i båda fall. Och vad är det som gör att fascismen kan växa igen, trots att vi vet vad den leder till? Alltså så, där alla försök på fascism leder ju bara till samma slutpunkt, och det är att samma typ av unga män, och här blir det ju en parallell till gängen, bara för, liksom, förväntas offras för liksom någon annans rikedom i någon dödskult liksom.
Mm.
Och ändå så kan det liksom få ny kraft igen hela tiden. Och jag tänker att det enda som är tilltalande är ju de här styrkeidealen, hjälteberättelserna, där de idénmässiga energin blir liksom helt plötsligt, går att dra band mellan IS till exempel och vitmaktrörelsen.
Ja.
Och då till gängen liksom. Och det är ju många gånger genom historien att man har sett överlappning mellan organiserad brottslighet och vitmaktrörelse. För det är den här viljan till makt på något sätt.
Precis, sen, ja. Precis. Ja, men att ändå formas ändå på kanske olika sätt, med att den här idén om egen liksom, ekonomisk vinning och framgång på något sätt är kanske mer central då
i brottsligheten.
I brottsligheten liksom, ja. Liksom, att det är där man ser sig själv liksom, i den här berättelsen bli en viktig person och få inflytande och makt liksom, genom att liksom, då vara del i en sån våldsutövande organisation, men också bli rik liksom, på något sätt.
Ja, men jag tänker att de håller på med det hela tiden liksom, på olika sätt. Alltså, vi bor ju i Malmö. Liksom. Man ser så här skitfeta bilar som kör förbi. Liksom. Och så är det ju inte sällan så här ganska unga män som kör dem. Och nu generaliserar jag här. Så det är visitationszons Martin här. Då, men jag tänker att många av dem kan ha liksom, antingen är kriminellt anstrukna eller vill kommunicera att de är kriminellt anstrukna. Liksom. Mm. Men man vet ju också att du äger ju inte den här bilen.
Visst.
Du har ju hyrt den här bilen. Yeah. Och så ska du köra runt i södra Malmö med den. Alltså, men fattar du? Liksom,
ja, visst. Ja.
Alla personer med hjärna fattar att det här är inte din bil.
Nej.
Jag hade också kunnat hyra den bilen. Ja. Vroom, vroom. Bergsgatan upp och ner. Liksom. Men det är ju, det man gör är ju att man kommunicerar pengar, vilket ju är makt i någon mening. Ja. Liksom. För det är ofta man tänker med de här typen av grupper att säkerhet verkar inte vara så viktigt. Alltså så, att inte åka fast till exempel.
Nej.
Eller maximera vinst.
Nej.
Det viktigaste verkar liksom nästan vara att visa upp att man har det här. Liksom. Mm. Och då hade det varit ekonomiska som stod i centrum, så hade man kanske pysslat med andra typer av brottslighet. Liksom. Och så får man väl ge en shoutout till de här panschisarna som bjöd upp till dans.
Absolut. Ja. Och också gött att de liksom återsamlade sig och höll sitt event liksom, trots attacken. Det är ju jävligt strångt och man blir liksom glad och stolt över dem.
Ja, men precis. Det var gött. Terrorattack har det ju kallats.
Okej.
Okay. Tänker du? Tänker du om det?
Ja, jag passar på den bollen. Den jag inte, ska måste inte. Gå in.
Du vill inte det. Ah, okay. Ah, men starkt jobbat gubbgänget på gubbängen.
Ja.
Okej, okay. Mer. Läste idag att Netanyahu verkar bli lite stressad över ICJ.
Är det så? Okej.
Okay. Ja, att Kanal 12 och lite andra medier i Israel har varit så att han verkar ringa många olika samtal och är så. Jag vill inte få en efterlysning av ICJ. Ja, vi får väl se var det landar någonstans. Ja. Och då, en efterlysning är väl så här för att de vill höra honom, antar jag. Liksom. Och det kommer inte han gå med på. Nej. Piren håller på att byggas.
Ja,
rektorn är där.
Jag har inte följt så noga på senaste dagarna vad som händer. Är den här offensiven på gång?
Nej, inte mot Rafah än. Nej, den har inte börjat än. Fan, vi har inte, alltså, okay, det är ju lite saker vi verkligen inte har pratat. Vi har inte pratat om Irans svar.
Nej, för det blev ju så att vi hade ett avsnitt där vi spekulerade vad det skulle ske. Och sen så skedde det och sen så släpptes avsnittet efteråt liksom.
Ja, för jag hade ju en fruktansvärd magsjuka däremellan också. Vi kunde inte spela in något extra eller ändra i det.
Men det var ju ändå spännande då att det blev ganska mycket så som du spekulerade i liksom.
Mm.
Att Iran gjorde ett svar som på något sätt var på riktigt, men också på något sätt var på låtsas liksom.
Mm.
De gjorde någonting mer än kapade den där båten. De sköt iväg en jävla salva drönare och lite robotar och framförallt ballistiska robotar. Ingenting kom riktigt fram och gjorde någon stor skada liksom. Men Israel fick mycket hjälp med att skjuta ner de här utav andra, vilket kanske visar att det var lite för mycket för Israels egen kapacitet liksom.
Och ja, men det var det nog absolut.
Och på något sätt då säger det också, ifall Iran har kapacitet att brassa på 10 gånger så mycket en annan gång, då kommer en del grejer komma fram med stor sannolikhet. Liksom. Och därför så blev det på något sätt någon sorts stresstest där Iran visar sig liksom kapabelt att hota Israel. Och sen med Israels svar...
Ja, det är ju mycket märkligt alltså.
I sin tur, att det var väldigt många runder där det rapporterades om att Biden hade sagt ni får absolut inte starta krig med Iran liksom.
Mm.
Och pressat Israel. Och exakt vad gjorde de?
Alltså, man vet fortfarande inte riktigt vad det var de gjorde, men de själva lite så läckte ju utan att det var inte vi, men det är någon som har skjutit robotar på iransk militärbas. Jag tror inte det är det som har hänt.
Okay.
Jag tror att det har varit ganska små drönare tack på ett typ S-300-systems radar som är släppta inifrån landet. Att det är en sån attack igen, liksom. Mm. Med liksom, eventuellt då någon kryssningsrobot som också används, liksom. Skadorna på den basen, det finns ju satellitbilder därifrån. De är liksom för små, det är inga...
Men tror du att det finns liksom en, att det kommer komma en vända till?
Nej.
Eller att det var så här typ, vi gör en grej som vi kan spela upp som mystisk, att det känns som att vi har hämnats nu och sen så är det locket på för att...
Vi har gjort något.
Ja.
Vi svarade också.
Ja.
Jag vet inte, jag tänker att jag hade ganska mycket fel. För jag trodde att det skulle ske någonting som var i första hand nästan bara symboliskt. Det var ju min take, liksom. Jag skulle säga att detta var i skala och intensitet långt utöver det symboliska.
Mm.
Att det var en handling som visade det här, precis som du säger, det här är vår kapacitet, vi kan göra det här. Den tvingade också olika aktörer i närområdet att lite välja sida. Intressant nog så hjälpte Jordanien till att skjuta ner saker, vilket jag tror kommer att ha konsekvenser i regionen. Jag tror att Iran kommer att försöka straffa Jordanien. Och jag tänker att liksom sättet det byggdes upp, självklart var det i första hand politiskt. Det var en ganska dramatisk händelse liksom, med liksom att drönarna gick iväg och nu började klockan ticka och vad är nästa sak som visas och så. Men jag tror ju till exempel att Iran visade att så här, men vi har förmågan att skada er. Ni hade heller inte kunnat upprätthålla det här luftvärnsparaplyet över tid, vilket jag tror är jätteviktig sak att kommunicera till dem. Och hade vi velat sätta de här robotarna på platser som inte var flygbaser i öknen, så hade de kommit fram. Det är ju rätt många som går igenom. Siffrorna varierar lite och det finns fortfarande inga bra satellitbilder på de här israeliska baserna. Så man vet ju inte riktigt hur stora skadorna är. Israel har visat upp vissa. Vissa av dem är uppenbarligen fake. Alltså så här, det där är ingen krater. Alltså du vet, det är lite weird. Det finns ju siffror på att det är upp mot 15 ballistiska robotar som faktiskt går igenom och träffar sina mål. Liksom.
Det visste jag inte.
Nej, okay. Ja,
men du säger att den är politisk för att man då, som sagt...
Ja, de gamblade ju. Alltså det är det här jag menar, att det var inte kontrollerat. Jag trodde på en symboliskt kontrollerad handling. Det här var inte kontrollerat. Hade Israel fuckat upp, då hade det ju dött folk. Alltså är du med?
Nu har att fortfarande var militärbaser bara, så
jo,
det hade
precis,
dött militärer liksom, men inte...
Men om de här 100 shahad-drönarna hade gått igenom, om det bara... Alltså, det finns en gamble i det liksom.
Jo,
det finns
men också ganska kallt räknat med att det kommer gå som det gick liksom.
Ja, men
det är inte förvånande.
När du skjuter ner de här drönarna så är det inte som att de upphör att existera, utan då faller ju deras laddning och faller ju till marken. Låt säga att det dött 50 israeliska civila.
Mm, jag har träffat precis.
Då hade ju Israel varit såhär, nu måste vi. Alltså då hade ju, den var ju inte kontrollerad. Mm. Det är väl det jag tänker, att jag hade fel i det. Jag trodde att det skulle vara mer. Och sen så var det USA, men vi fick ingen early warning, bla 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 bla. Nej, det fick de inte, men Irak fick. Och Syrien fick. Och då fick USA då. Alltså,
och
att man, Turkiet att, också fick. Alltså så att när du berättade för Irak, så får USA också reda på att det är på väg liksom.
Men också såhär, shahed-drönarna kör så långsamt att liksom alla kan bara stå och kolla. Nu är de där, nu är de där. Alltså det är ju ingen förvåning när de kommer fram. Liksom,
så, eller är det en moped som flyger här i luften? Liksom.
Den tar sin lilla tid att åka moped från Iran till Israel. Ja. Liksom. Men hade man istället börjat med liksom bara en salva ballistiska robotar
De tar 50 ballistiska, alltså nu vet man ju inte hur många ballistiska robotar, men det säger att de hade skjutit 100 ballistiska robotar. Mm. För de är ju svåra. Det finns ju en ganska intressant filmklipp på när en Arrow 3, som är ett långdistans israeliskt långdistans luftvärnssystem, klipper en ballistisk robot uppe i
stratosfären,
ja. Vilket är rätt såhär, den är ju rymden liksom. Ja. Man ser ju också att den är, alltså att explosionen ser liksom inte ut som en explosion.
Det blir något blått ljus snarare än att det blir ett eldmål liksom. Ja.
Försvarsberedningens rapport kom ju nu i dagarna, fredags, om inte missminner mig. Vi spelar in söndagen den 28. Jag tog och läste igenom stora delar av den. Den är ganska lång och den heter då Stärkt försvarsförmåga. Sverige som allierad. I stora hela kan man säga att över tid så kommer det väl gå upp till att försvaret ska få 53 miljarder extra. Man kommer försöka hasta fram två brigader och liksom ha tre mekaniserade brigader och en infanteribrigad i väsentlighet operativa 2030. Så det är en ganska saftig förstärkning. Norrlands infanteriregemente i krigsorganisation. Värnpliktiga ska utökas till 10 000 2030. 12 000 2032 alltså, och kanske då 14 000 till 2035. Ganska mycket fokus på luftvärnsförmåga. Lite så lärdomar från Ukraina. De har ganska stora bitar som handlar om Ukraina och Ukraina berättar. Lite så jaktrobotar, kryssningsrobotar. Det är liksom mycket så, mycket nya grejer som de vill köpa in. Jag vet inte, jag tycker det är verkligen så här, det var mer än vad jag trodde det skulle vara. Och de flesta spekulationerna. Jag känner väl spontant att det här är ett dokument som man får se hur mycket av det som blir verklighet.
Yeah.
Och vissa saker är det så, under tiden man försöker skapa det här så kan det finnas rätt stora brister i det. Alltså när du gör de här omställningarna från regemente till brigader, så finns det ju i teorin att liksom man kommer ha en svagare försvarsförmåga för att man har inte fulla brigader istället för en full brigad till exempel, ja. Så har man två som inte är fullvärdiga. Jag fastnade ganska mycket på att läsa deras sådana här militärteknisk utvecklingsdokument som är liksom, ja men det är det gamla vanliga. Det är kvantdatorer och AI okay. och sånt. Där de resonerar lite runt det hypersoniska vapen. Och ja. Min favorit jag fastnade på, som jag tänkte är spännande, är bioteknik och mänsklig förstärkning.
Coolt.
Mm, kände jag också. Ja. Fett. Det här borde jag och Myran prata om. Mm. Är det splicing de pratar om?
Nej,
de
det är det inte.
När de säger så här, de närmaste 10 åren förväntas det bli både lättare och billigare att manipulera biologiska system med hjälp av ny teknik kopplat till bland annat genteknik.
Ja, vad heter den nu, gentekniksaxen?
Är inte det splicing?
Nej, CRISPR.
CRISPR?
Ja.
Mm, okej, okay. Och hur funkar det liksom? Vad är tanken?
Jag har ingen aning om vad de har tänkt med...
Men du tänker att det är det de syftar på?
Ja, det låter ju lite så. Alltså, men jag fattar inte hur man skulle praktiskt faktiskt ha någon nytta av det i liksom...
Men vad är det?
Men det är ju då en liksom... Det är väl ett protein, tänker jag, att det är. Som går in och klipper upp liksom ens DNA-sekvens, sträng. All vår DNA är ju en lång, enda lång kedja.
Är det covid-19-vaccinet du pratar om nu?
Och sen så stoppar den in en ny bit kod då, som man får, kan liksom då välja vilken det är. Så helt plötsligt kan man ha nya gener. Och detta kan göras liksom, man kan skjuta in en spruta med det här i sig själv liksom. Och då så får nya gener i ett gäng celler i kroppen liksom. Det har ju folk gjort själva så här typ. Biolabbat ihop.
Okay. Kan man liksom säga, nu börjar jag producera insulin igen? Eller alltså, kan man göra det på den nivån? Liksom, eller vad? I teorin då?
Just insulin vet jag inte exakt hur de...
Men kan man bota kroniska sjukdomar? Eller är det liksom,
Nej, fast alltså, de grejerna brukar väl vara så liksom... Alltså det här blir väldigt lokalt när man gör det. Men det jag sett folk liksom försöka göra är typ... De här generna är bättre för att få typ större muskler.
Mm.
Det är väl det som folk har hållit på med sådana saker liksom. Och tänkt så här, för jag skjuter in sådana i mina celler i armarna så kanske jag kan få bättre gains typ. Mm. Sånt funkar, tror jag folk har. Det vet jag inte. Jag tror inte jag gjort några studier som är mätt, att man faktiskt har mätt en sån effekt. Men i teorin så borde det väl funka liksom. Så jag antar att det är något sånt man kan tänka.
Men du skriver så här, exempelvis innebär genmodifieringen nya förutsättningar att förändra arvsmassan hos djur, växter och mikroorganismer även i militär kontext. Patogener, virus och bakterier skulle kunna anpassas mot vissa befolkningsgrupper. Kopplat till detta bedrivs även forskning om skydd mot genmodifiering samt utveckling av nya och effektiva metoder för genmodifiering. Där fattar man ju det så här, man kan göra nya vapen med det.
Visst, det blir snabbare liksom att ändra i då ett virus. Mm. Eller nej, inte ett virus, men det blir enklare kanske att modifiera en bakterie eller någonting då, liksom, så en annan kod antar jag. Fast det kanske inte, nej, jag vet inte fan vad jag säger nu. De kanske pratar om något annat än CRISPR här, okay. I och för sig. För att det passar inte riktigt.
Men kan man få liksom robotgrävlingar? Eller supergrävlingar man kan ha som vaktdjur? Nej, liksom. Nej, okej. Och sen skriver de så här, mänsklig förstärkning är samlingsnamnet för tekniker och metoder som är till för att bibehålla eller öka nivån på mänsklig prestation. Detta kan uppnås genom exempelvis kirurgiska ingrepp, implantat, genetisk förändring, farmakologiska substanser, nervstimulering, exoskelett och proteser. Förstärkning kan appliceras utanpå kroppen, icke-invasiv, extern, så som olika varianter av buren teknik, eller inuti, invasiv, intern, så som implantat. Den externa förstärkningstekniken, så som förstärkt verklighet, augmented reality och exoskelett, är till del redan tekniskt tillgänglig men ännu inte militärt implementerad. Invasiv förstärkningsteknik är förenad med risker för individen och allvarliga etiska problem.
Jo, tack. Men precis, där kanske de pratade om CRISPR då, att det var så, man kan genetiskt manipulera.
Skulle man kunna få ge folk typ nattsyn?
Nej, nej, nej.
Genom att hitta någon sån kattgen och köra rakt in i ögonen.
Så funkar det.
Funkar inte, fan.
Är det nej, och alltså, överhuvudtaget tycker jag att allt det här låter ju så här fantasy-spekulationer som inte kommer ha någon praktisk tillämpning.
Det kommer vara skitdyrt.
På 100 år liksom.
Man
och liksom, ja, och vadå? Jo, visst, någonstans kanske det är bra att ha något exoskelett som man kan lyfta tyngre grejer eller något sånt. Typ. I de allra flesta fall där du skulle vilja ha det så är det antagligen bättre att ha en truck. Alltså, så här, vad har vi haft för genombrott som har gjort att liksom världen blivit helt sci-fi helt plötsligt? Det har ju inte hänt.
Ja, internet.
Ja, precis. Jo. Precis, och det är ingen som har kommit på ett nytt internet.
Nej, nej, nej. Alltså jag tänker att det roliga med den här typen av spekulationer, vi har pratat om det många gånger, är ju att det hela tiden bygger på någon typ av fel idé om hur krig faktiskt är.
Yeah.
Så här, det finns ju skottsäkra västar idag som kan stoppa i princip alla kulor som finns. Precis. Men det har inte soldater.
Men inte alla soldater.
Nej, för det är dyrt. Ja. Det har vi inte råd med. Och tittar man på kriget i Ukraina...
för tungt, ja. Eller liksom... alltså...
ja, men det finns väl sån nanoteknik, okay, ja, som skulle kunna eventuellt göra superlätta, jättestarka... men, ja, men det kan vi inte ge till, nej, 60 000 killar. Liksom. Det är inte rimligt.
Vi kan inte ens tillverka,
nej,
det antagligen.
Liksom, så alltså, det går inte. Där vi gör, ja, en sån här. Liksom. Men idén är hela tiden om att så... man kommer få det här super... det är någon sån här tysk Maus-stridsvagnslogik. Det är liksom, bara så skitbra kill med så exoskelett och svinstora biceps och som har så kattögon. Ja, fast det är bara en kille liksom. Ni kan inte lägga. Det blir liksom ingen...
Han blev sjuk. Ja. Han fick magsjuk.
Eller han är på det stället och där är det riktigt tufft att ta honom. Men det spelar ju ingen roll.
Nej.
Men det är med sig så är det väl liksom... det finns vissa bitar i det som är... alltså framförallt i deras omvärldsanalys som man kan reagera på. Jag skrev lite om det på Twitter att jag reagerade på deras... förutom Ukraina så beskriver de ju läget i Mellanöstern generellt och men även i Salomområdet nämns och så. Mm. Men då pratar de om att Houthi då tagit tillfället i akt. Gazakriget har även utnyttjats av den iranstödda Houthierna i Yemen som förevändning för att angripa civila fartyg i Röda havet.
Så att de satt bara och väntade på en ursäkt till att sätta igång. De var som, vi har all den här möjligheten att bara attackera ett skepp, men vi har ingen bra ursäkt. Nej. Vi måste bara hitta en bra ursäkt.
Vi är en typisk sån rörelse som behöver så rimliga ursäkter för att få göra grejer. Vad skulle kunna vara så? Vad är död åt USA och död åt Israel? Förbanna juden är vår slogan. Vi kan inte, det känns inte som
vi kan sätta igång utan att det händer något annat först.
Fan, men om Israel hade försökt dra igång ett folkmord så kanske vi hade, alltså det är så det är liksom, varför har de valt den här jävla bajsnödiga formuleringen? Mm. Det är ju inte seriöst liksom.
Nej, man får ju tänka tyvärr att det visar på ett tänkande som inte riktigt är, man har inte så bra känsla för hur världen funkar liksom på ett sätt.
Nej, liksom, och hade det inte varit värre om det är så? Houthi har gått in som en part i kriget och har därför valt att attackera civila fartyg för att störa västs ekonomier. Liksom för som påverkansoperation gentemot västs stöd till Israel. Är det liksom en... är det en bättre beskrivning av Houthi? Eller liksom, sätter det Houthi i ett bättre ljus? Om man beskriver det, nu är det mer som att de är någon så konstig James Bond-skurk, ja, liksom.
Nej, verkligen. Det är märkligt. Men då tänker jag att det, liksom, att det är någon sorts James Bond-förståelse av världen som den här personen sitter och skriver har då.
Ja, för det här är ju 8 riksdagspartiernas gemensamma. Och jag tror att alla riksdagspartier ställer sig bakom huvuddelen av hela. Alltså det är ju ett gemensamt dokument och sen har man ju haft invändningar. V hade en ganska lång... Men som i stora hela stödjer liksom slutsatserna man kommer fram till. En sak som försvarsberedningen inte alls tar upp, som kommer att bli en fråga, det är ju om värnpliktiga ska få placeras utanför Sverige eller inte. Om man kan sätta värnpliktiga i Baltikum. Och det har man liksom inte valt att svara på i det här.
Men vad är den frågan som är uppe liksom?
Ja, det är en ju jättestor fråga. Det är ju en annan, alltså man fattar ju också att det är ju en annan grej liksom. Okay. Så här. Det är inte bara att du är liksom av lag tvungen. Men du ska också lämna landet liksom, och vara då på något sätt i kontaktlinjen med den här tänkta fienden. Så den lär väl återkomma. Men annars, jag vet att det är inte så jättemycket mer att säga om försvarsberedningen. Det var väl ungefär vad det var som har väntat. Det är inga liksom, ur ren försvarsperspektiv tycker jag inte att den är helt orimlig. Liksom. Det är väl den här frågan om att man inte pratar om hur det ska finansieras. Och Tidelagsgänget vill ju inte ha beredskapsskatt på höginkomsttagare. Och de kommer ju driva på att fortsätta skattesänkningar, så då kommer ju de här 50 miljarderna tas från
välfärden i stort.
Ja. Så måste det ju bli.
Hur är det just nu med värnpliktiga? Kan man idag som värnpliktig placeras utomlands? Eller finns det bara ingen lag som säger någonting om det alls? Liksom?
Jag tror inte du idag kan placeras utomlands. Utan när du har fullgjort din värnplikt så kan du få frågan om du vill då till exempel ingå i insatser internationellt. Och så
det skulle vara en omställning man gör?
Ja, det skulle jag säga. Jag ska inte ta gift på det här. Men jag har mycket så att tänka mig. Alltså vid höjd beredskap och så, alltså vid krig, så får du ju som värnpliktig placeras utomlands, självklart. Till exempel i det där andra landet man krigar mot. Men att, liksom, att du skulle göra en bit av din utbildning och sen placeras och göra din slutträning till exempel i Baltikum och vara där som en beredskapsbit liksom. Det är väl det som är frågan. Vi har varit på bio.
Vi har varit på bio, nu igen.
Inte 4DX den här gången.
Det vet ju kanske inte ni som lyssnar om så mycket då. För att vi har ju haft lite filmrecensioner i vårt Patreon-material.
Precis, det är väl liksom det huvudsakliga Patreon-materialet. Det går lite i vågor, men det är en del filmanalys. Så.
Analys. Vi tjötar lite ibland.
Vi pratar om filmer. Men den här filmen, den här liksom diskussionen tänkte vi att skulle ta, för den är av lite seriösare karaktär. Nu vill man höra filmanalys. Senaste Patreon-avsnitt handlar om Red Dawn-filmen. Bra diskussion. Producent Kalle var med. Med ett trepartssamtal.
Ja.
Om Red Dawn. Vi behöver ha med en förmedlare.
Ja.
Vi har varit på bio och sett den väldigt hypade filmen och stor biosuccé, Civil War. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best.
Ja, jag har verkligen inte så bra koll på liksom hela vad som sägs om den utanför vår upplevelse.
Nej. Men jag har läst en stor gäng recensioner och den har blivit hyllad.
Det är så alltså, mm. Ja. För jag hörde något så att de har fått negativ kritik också, så det kanske är lite blandat i alla fall. Men...
Absolut, det kan finnas. Filmen då, jag har varit taggad på den här typ ett halvår. Jag fick en trailer, den är som gjord för mig, kände jag. Då är det ju på bioaffischen också, så är det väl prickskyttar som sitter i Frihetsgudinnan. Och det är så, den heter Civil War, den är tydligt att det handlar om ett inbördeskrig i USA. I vår samtid, förstår man. Alltså det är ingen futuristiskt över den överhuvudtaget, utan det är en film som är så USA kastas in i ett inbördeskrig. Och av trailern och döma och så förstår man att det är någonting med Texas och något med Kalifornien och någonting med Washington. Liksom.
Och nu börjar vi spoila saker hejvilt, ska vi säga.
Ja, det kommer vara spoil. Vi behöver väl inte gå in i liksom detalj exakt på de här, men det vissa saker. Den är ju gjord av Alex Garland. Tänk vad andra filmer han har gjort. 28 dagar senare, Dread. Så liksom en action... Actionfilmskille, skulle jag vilja säga. Filmen kretsar ju runt ett gäng journalister. Och vi får följa Lee Smith, som är liksom uppenbart en känd krigsfotograf. Som spelas av Kirsten Dunst. Hon är väl huvudpersonen för berättelsen, får man säga. Och runt henne så finns det ett par andra frilansare. Hennes journalistkollega, som är en... Florida Latino, kanske exilkuban.
Okay,
kommer från en exilkubansk familj. Hetlevrad, äventyrslysten.
Yeah.
Flörtig. Vi har också den visa afroamerikanen.
Åldrade mannen.
Med käpp.
Yeah.
Klok, världsvan, vis. Säger olika visa saker. Och vi har Jesse Cullen, den aspirerande krigsfotografen.
Aningslös.
Naiv, oskuldsfull. Yeah. De tillsammans ska resa genom USA från... vad man förstår som rebellkontrollerat område mot lojalistkontrollerat område. De ska till Washington.
Yeah.
I filmen så pågår uppbyggnaden om slutslaget om Washington.
När rebellerna håller på att vinna. Över...
Rebellerna liksom hotar att inta Washington och de ska skynda sig dit för att försöka få en intervju och foto av presidenten innan han avsätts. Och det är ju uppenbart en Trump som sitter sin tredje mandatperiod.
Yeah.
Vilket ju inte då är lagligt i USA. The Western forces will reach the White House on July 4th. Oh my god. Get in the car! Har man sett trailern, har man sett filmen. Det är vanligt grepp nu för tiden. Att trailern berättar och visar i princip allt som var värt att se med filmen. För mig så var detta den mest liksom slätstrykna koppen sojalatte jag någonsin har konsumerat. Det är liksom en fullständigt innehållslös men väldigt välpolerad... liberal berättelse om orange man bad, journalists good, racist stupid, end of fucking story. Det var det hela. De har ju tagit ifrån fötterna i filmen i försök att göra
djupa liksom skildringar av liksom saker som karaktärerna får konfronteras med och liksom gå igenom på något sätt, men att det känns väldigt platt.
Ja, det är så extremt platt alltså.
Hela tiden ändå liksom.
Och de ställer inga svåra frågor. De rotar inte i någonting komplicerat. Bara en sån sak som att vi aldrig får höra någon berätta varför de är på en deras sida i den här konflikten. Det nämns inte med ett ord.
Nej.
Det är också att vi vet typ aldrig vilken sida de olika personerna är på, förutom då i slutstriden om Washington.
Mm.
Där det blir rätt uppenbart. Men det går inte heller att särskilja de stridande parterna rötterna där.
Och det på något sätt kanske ska vara ett försök att visa typ hur förvirrat ett inbördeskrig är eller någonting liksom. Men att det faller ju då ändå liksom, för att det blir på något sätt att man försöker ta ett knep för att uppnå det snarare än att faktiskt berätta hur förvirrat och komplicerat det, komplext det är. Så ska man bara få en vibe av att det är så liksom, istället för att få det. Och jag tycker också det är mycket så typ på något sätt försökt det billiga sätt att porträttera saker som blir så här nästan så här koketterande med liksom, som liksom hon får flashbacks typer väl från så här typ riktigt risiga saker i konflikter liksom, bland annat någon då där man lägger ett bildäck runt halsen på någon och sätter eld på den personen liksom, vilket är fruktansvärt risigt liksom.
Ja, det är också väldigt välproducerat, alltså ytan är väldigt välproducerad, det är väldigt snyggt gjort.
Men eftersom man inte får veta någonting med det, då är det mer som att man bara tar fram något och skakar framför ögonen på en kolla och skriker liksom, kolla hur sjukt det här är, kolla här, och så blir det så här typ att man använder det som en bara trop istället liksom, på ett ganska risigt sätt liksom då, tycker jag. Också som att typ, det känns liksom snott också vissa grejer, som när unga, oskuldsfulla aspirerande fotografen faller ner i massgravet tillfälligt exempelvis och kryper runt, så bara, det här scenen med att liksom tvingas krypa över lik i en massgrav, det har jag ju sett i andra, jag minns inte ens vilken film eller tv-serie det är från, men det är verkligen så här, och det såg jag i en annan film, att det fick mig verkligen en känsla av att någonting var riktigt vidrigt, nu bara tar vi det här, utan att berätta den berättelsen om den här massaken eller någonting.
Vi vet ju inte ens varför de är i massgraven, vi vet inte ens vem det är som har hällt ner massgraven, vi vet inte varför
ligger där, man det här. Ingenting, nej, precis, så det är bara liksom bara att du ska få den chockkänslan av det liksom, utan att berätta berättelsen om det, vilket ju känns billigt tycker jag då.
Ja. Och det är mycket saker i filmen som är rätt billigt. Alltså troperna är ju tunga. Det finns ju en trope, håll för öronen för nu kommer det ju en riktig spoiler liksom. Ja. Men om du ska göra den här liberala jävla gyttjan till film och du ska ha med en afroamerikansk karaktär, så kan man ju undvika att döda honom först.
Ja. Som ju är en Det är ju liksom, i alla actionfilmer, så amerikanska actionfilmer har med en svart kille, men han dör tidigt liksom, för att han spelade en ungen roll liksom. Ja. Alltså, det är något sånt.
Och det ska sägas att det dör andra karaktärer som har repliker innan dess, men av liksom huvudgruppen liksom. Ja, så den är också fylld av andra troper. Jag reagerade ju kraftigt på den här typiska postapokalyptiska tropen, att det är kaos, det är liksom panik, det är undergång. Men du kommer till en plats som upplevs så orörd. Där liksom, oj, ni har inte blivit berörda av det som pågår. Här är allting som vanligt, som i the good old days. Alltså det är en typisk återkommande trope i den typen av filmer. Men egentligen så var det inte riktigt så. Och så helt med, okej.
Okay, vad berättar det om någonting?
Ja, vad är den här scenen? Mer än att ni ville göra den här tropen. Och just att liksom filmen är så. Om man tänker att filmen skildrar ju liksom den politiska motsättningen mellan liberaler och konservativa i USA. Det är ju det den handlar om det.
Idén om att polariseringen blir så extrem så hela samhället faller sönder av det liksom. Mm. Och
det blir krig det, liksom. Och att delstater blir lämnade. Det förstår man ju av beskrivning av läget utan att någon någonsin förklarar hur har det gått till. Hur har det uppstått en Kalifornien-Texas-allians? Vi får aldrig reda på oss. Vad har de gemensamt? Är de bara separatister? Är du med? I och med att filmen inte vågar ställa några svåra frågor utan döljer det bara genom grepp av att visa olika avrättningar. Och det är ju den ena biten. Och då tänker man så här, men det kanske är en film om krigsjournalistik då. Och det kanske är en helt bra, det kanske är en jättebra skildring av att vara krigsjournalist. Absolut. Men den vågar inte ställa några svåra frågor om att vara krigsjournalist heller.
Igen så kanske den poserar som att den gör det.
Ja, men det finns en väldigt snygg scen. Den är inte så, den har väl sina nackdelar liksom, som handlar om, det är en grupp Boogaloo Boys som befinner sig i en eldstrid. Det finns detaljer i den som är snygg. Jag vet inte om du tänkte på att ingen sköter automateld.
Nej, de håller igen. Så.
Nej, för de har ju halvautomater. Det är inte lagligt med automatvapen. Så lite roligt liksom, jag tänkte på det. Det som inte kanske är lika snyggt är att alla är jätteväl friserade i det multietniska Boogaloo Boys-gänget och är helt rena och ser ut och liksom kommit ut direkt från en sån Fab Five makeover allihopa. Vilket inte känns som en jätteväl. Men då är det en av dem som hamnar skjuten och den här unga journalisten, hon tar en bild och där tar hon en riktigt snygg bild. Liksom. Mm. Den här mannen dör, han förblöder, han blöder ut på plats. Men ingen ställer frågan, borde jag skitit i att fota och försökt rädda hans liv? Det är också en del av krigsjournalistiken. När Kirsten Dunst karaktär Lee Smith fotar den här killen som tänds eld på med ett bildäck, då väljer hon ju att ta bilden. Och jag säger inte att det, liksom, det finns poänger med krigsjournalistik, det är inte det jag säger. Men det är åtminstone en fråga som är så, men vad är det att vara en betraktare? Att ställa sig neutral, att inte i alla de här hemskheterna. Och de leker ju med de här sakerna. Precis. Utan att någonsin faktiskt ställa den frågan, utan att någon försöker besvara den, utan att någon säger, men jag skiter faktiskt i de här människorna.
Mm.
Det rör mig inte.
Det man säger lite så, det här är vår uppgift att göra så här liksom.
Orange Bad Man gillar inte journalister. Det är farligt att vara journalist, för journalister är som vår tids superhjältar.
Jo, men vadå? Men de kommenterar väl ändå på liksom då så här, och det är liksom väl inte de då huvudsakliga liksom karaktärsutvecklingen då, att den unga journalisten frågar Lee, ifall jag blir skjuten då, skulle du bara ta min bild liksom, ta en bild på mig då liksom. Och sen så i slutet så blir det tvärtom då.
Mm. Att, wow, shit, vem hade kunnat ana? Hon blev nya Lee, världens mest komplexa berättelse.
Och då är hon liksom så oberörd av det, att hon bara fortsätter med sitt fotografiska arbete, mm. trots att hennes då mentor ligger och blöder ut på golvet liksom så typ. Så jag menar, det är ju ändå ett sätt att säga någonting om det.
Utan att vrida och vända på det. På
utan att vrida och vända på det, absolut. Utan bara så, till slut, efter att ha härdats på den här långa resan, så förstod hon att det var viktigare att ta bilder när hon bryr sig om människor. Det är rätt, typ. Eller typ, ja, eller ja. Liksom.
Shit vad coola de är, ja, eller coolingar.
Ja, nu har de blivit riktigt kall och hård, så ja. Nu är det färdigt.
Fett, liksom.
Ja, det kommenteras inte så mycket.
Nej. Och det här liksom går ju igen lite med att saker är väldigt platta och dumma. Man kan väl kommentera krigsscenerna, det är ju trots allt en krigsfilm.
Nu möpar vi loss lite här.
Ja, de är ju katastrof alltså. det är ju inte så många av dem heller.
Nej.
Även om Boogaloo Boys eldstriden är väl okej, medan slaget om Washington-scenerna är ju alltså katastrof. Då satt jag ju bara bredvid och skakade på huvudet. Liksom. Ja, det finns dumheter i den som är...
Alltså jag verkligen, när det direkt börjar med att de flyger en helikopter runt mellanhus.
Ja, alltså så här, skjuter med en Apache-helikopter på liksom så här 15 meters avstånd på infanteri och sen skjuter iväg en robot. Man bara så här, den helikopter, och sen kommer den stridsvagn 2 sekunder, sen skulle bara använda den här stridsvagnen istället.
Ni hade den hela tiden.
Man har skjutit javelin på 4 killar vid Kapitolium. Alltså det är, så här, det är helt meningslöst. Varför skjuter ni javelin? Ni har en tung kulsprut. Det är ju den. Ja. Och det är liksom bara fyllt av sånt. Och att de är jättemycket så här, Trump, som man aldrig sägs är Trump, ska dödas.
Ja.
Det är väldigt tydligt, vilket också är det så. Varför ska han dödas? Varför ska ni inte, ska ni inte paradera runt honom?
Till, liksom, ja. Liksom
varför griper honom, ni inte honom? Bara... Och sen är det så här, vi är den riktiga regeringen, vi dömer honom till döden och så hänger man. Alltså, är du med?
Men det är lite så bin Laden-relationen.
Att det är det liksom. Ska vara, liksom.
Ja.
Fast då...
Skjuter honom snabbt och så dumpar jag den omärkta kroppen i havet på något sätt. Att det är den...
Förutom att journalisterna är lite smart om soldaterna och fattar vad han är egentligen.
Jo, och det är en jättekonstig scen när de stormar in. Men det finns ju också lite så, ibland kan man ju acceptera att saker är lite dumma för att det blir filmiskt... spännande då liksom. Och jag menar en jakt genom Vita huset på vad presidenten gömmer sig.
Men de hade kunnat lägga upp den på ett helt annat.
Jo. Jag tyckte det var ändå dummare när det bara var de här slaget om Washington-scenerna utanför som liksom inte fanns någon heller. Det skapade liksom inget spännande i filmen utan det bara var korkat liksom så.
Men... För det är ju en film, den tar ju i från tårna liksom.
Verkligen hela tiden.
Och aspirerar liksom på vad verkligen så. Jag lyssnade på en intervju med Alex Garland och du är lite färdig av det. Mm. När han också ska säga något så här smart om sin film. Tänker att vänstern måste fatta att de ska vinna val. Och då kanske man måste faktiskt vara så, hur gör vi det? Det är min kommentar.
Vad betyder det?
Fan, ingenting, är du dum i huvudet? Det är liksom mest platta analysen. Det är min. Bara säga så här, saker om motsättningar i så. Vänster kanske borde... Och då tänker man så här, men det han menar, och det kanske han utvecklar lite i intervjun om jag ska vara helt ärlig mot honom, men liksom, han menar väl så här, vänster måste ju någonstans fatta så här, vad är det som driver högern? På tal om det vi pratade om gubbängen. Vad är det som driver högern? Hur övertalar vi de här människorna? Hur får vi dem? Alltså polariseringen funkar inte. Man kan inte bara bli fiende. Vi måste också försöka vinna över motståndarna till en. Absolut. Men om jag hade varit konservativ i USA. Inte liksom så Charlotte Will fackelbärande semi-KKK alt-right kille liksom. Men om jag hade bara varit så. Men jag är republikan. Jag är jättemycket. Jag kan inte älska Trump. Men jag är mer republikan. Så hellre honom än Biden liksom. Och jag hade gått och sett den här filmen. Så hade ju inte min känsla varit, de har fan lite poänger ändå om de där liberalerna. Utan min känsla varit, vad är det för jävla liberal, är det här liberalerna tänker om oss?
Ja.
Får de göra en sån här film?
Nej.
Får man göra en film där man mördar den, alltså republikanernas presidentkandidat? Och det enda sättet att porträttera honom på är att han är korkad. Och feg. Och alla som tillhör han och hans rörelse är knäppa i huvudet och korkade. Alltså är du med? Och att journalisterna blåser upp sina jävla egon till att vara några jävla supergäst. Alltså jag har blivit djupt provocerad.
Absolut. Ja, nej precis. Den fyller ju inga sådana, hur ska vi vinna det här valet, syftet. på det sättet. Liksom.
Nej, så här kan vi förstå drivkraften bakom Trump. Mm. Och det hade ju filmen, och det här kanske, det kanske bara så här, det här är upp till mig. Jag hade för höga förväntningar. Liksom. Jag borde gått och sett det som en actionfilm. Och då hade de väl varit, okej. Det är liksom inget. Men det är ju att den aspirerar på många sätt med typsnittet. Det ska vara lite så, som om det var en dokumentär.
Bara att det är journalister som är huvudfigurerna också, så, liksom, så är det ju inte bara en actionfilm så, liksom, utan det ska ju vara något annat.
Och det är väl det man kan absolut minst intresserad av angående. Jag tänker ju mycket och läser mycket om inbördeskrig och den typen av politiska motsättningar. Och liksom att problemet med vår förståelse runt den typen av saker är ju just det här. Att man aldrig vill fråga så här, vad driver parterna? Vad är det faktiskt för, vad är det faktiska spänningen som vid en viss punkt gör att det liksom ordnade politiska blir det militärt politiska? Och den här filmen gör inga ansatser att faktiskt berätta det.
Precis, utan det är snarare en poäng av att det är mystiskt liksom, på något sätt.
Att det är magi.
Vi inte fått reda på för att det...
För de är dumma. Den ena sidan är korkad. Och det är också inte så. Det ska man väl också säga med filmens estetik. Det finns ju ingen inbördeskrigsestetik i den. Det ter sig väldigt mycket som ett konventionellt. Och det är kanske mer en kommentar på att filmen heter faktiskt Civil War. Och i USA så betyder ju det inbördeskriget som de hade. Och det var ju också i största delen ordnad militär, alltså det var ju ett konventionellt krig med uniformer, arméer och så vidare.
Ja.
Så det är ju mindre Syrien om man säger så. Och det kanske är deras kommentar. Är du med vad jag menar? Det är inte, tanken är att det ska skildra inbördeskriget 2.0. Det är inte att det ska skildra ett inbördeskrig så som vi har sett det. Även om jag tycker att de gör liksom den ansatsen tidigt i filmen. Det är en helt okej scen, men där lojalisterna, eller då trumpisterna, utför en självmordsbombning mot en vatten... distribution. Det vet vi inte om det är det som händer, men det är så tolkade jag scenen i alla fall.
Jo, och sen så finns det lite sådär också med typ rednexen som håller en bensinstation och har liksom hängt upp plundrare från taket och liksom...
Precis, där är man ju så, det här det är mer Syrien,
ja.
det är mer Kongo än vad det är amerikanska inbördeskriget liksom. Men i sen i själva de militära situationerna, hur kriget porträtteras, så är det ju ett konventionellt krig.
Ja, verkligen.
Det är liksom rena fina uniformer.
Som är tillfälligt etablerade. Och sen så,
med chinooker som lyfter handvisor. Och det är liksom M1-or som åker runt. Så det är ju inte alls någon sån. Det är inte pickups med kulsprutor.
Nej.
Vilket gör att liksom, filmen för mig var liksom en ganska stor besvikelse. Bara. Väldigt fint foto, får man väl säga. Alltså, bitvis var den ju väldigt snyggt filmad. Skådespelinsatsen är ju klanderfri. Alltså, det är ju en bra cast. De är ju... Det är ju jätteduktiga skådespelare som är, så det är ju aldrig något sånt man stör sig på. Och dramaturgiskt, ja, alltså så, den är väl spännande, men den är platt.
Ja, precis.
Det är inga twists and turns. Det är inget, inga tankeställare. Oj, nej, hur skulle man kunna tänka på det här?
Inga som funkar i alla fall. Det försöks väl ibland liksom, att man ska liksom tycka att det är det på något sätt.
Så nej, alltså den här får väl en ganska svag två av mig.
Ja, men absolut av mig också, tror jag.
Och jag tänker att om jag inte hade haft så höga förväntningar så hade den nog fått en svag trea. Ja. Om den hade haft, eller snarare då, om den hade gjort mindre anspråk, om den hade, är du med? Om den inte hade gjort de här stora, liksom, om det bara hade varit så, ja, men det här är en film om krigs, om den heter Krigsjournalisten.
Nej, precis, men det är också just det här med att det känns så här typ tråper som är snodda ytterligare än är ju då att i Vita huset när de letar efter den här Trump-presidenten, så är det så undergångsstämning på något sätt, liksom att de sista medarbetarna har flytt eller tagit självmord liksom inne i, där de har liksom barrikaderat sig och, alltså det också bara känns som att bara, ja, men här försöker ni liksom kopiera en stämning från något annat verk liksom, även ifall det inte är ett till ett likt liksom, men alltså, man bara får den känslan, det här har jag sett förut i någon utsträckning liksom.
Ja, och liksom, jag vet inte, och det är snabb mat på bordet och
ja.
Precis, så de har någon så, men det är bara liksom de mest hårdkokta hardlinersna som är kvar och skyddar liksom Washington. Alla andra har deserterat eller lagt ner vapen och så. När de ska ta liksom slaget om Berlin då liksom.
Ja, precis. Samtidigt som det är, de här striderna i stan verkar ju tyda på något, att det är något annat läge liksom på något sätt. Men precis, det är Secret Service som vaktar presidenten på slutet på något sätt. Men det var ju ändå en rolig grej när de var så, vilka frågor ska ni ställa ifall ni hinner fram till presidenten? Då. Och då så säger de, tycker du i efterhand att det var ett misstag att läcka ner FBI eller CIA. Mm. Det är en rolig. Ja. Så liksom att där berättar de någonting om något som har hänt. Väldigt smart.
Jo, men och det gör den ju filmen. Mm. Och hade de någonsin vågat löpa linan ut och inte bara under... Alltså för det är ju här det slappar. Man kan ju förstå det antingen som ett smart grepp. Men eftersom att vi hela tiden vet att det bara är en kuliss. Mm. De droppar ju sådana saker. Antifa-massakern.
Just det. Ja.
Nämns liksom vid tillfället. Men vi vet ju också att i efterhand så vet man ju att vi får aldrig reda på att det finns någonting bakom kulissen. Det finns, det är bara liksom...
Nej, men och det handlar väl ofta liksom i filmer och så verk om att skapa den immersionen så starkt att det man köper det liksom. För det behöver ju inte heller finnas.
Nej, men hade de vid något tillfälle låtit dig titta bakom kulissen och varit så, åh shit, här fanns en tanke.
Ja, precis.
Det räckte att de har gjort det en gång. De gör det aldrig. Det är aldrig någonting så här...
Du får inte känslan om att världen är stor och komplex och det finns en jättespännande bakgrundsutveckling där liksom. Som man ska få genom att ge sådana bitar liksom, utan det misslyckas. Ja.
Men är det ju riktigt att man fått reda på så, Kina har liksom, vi måste göra det här fort för Kina kommer att intervenera snart. Vi måste ta Washington. För att Kina säger att om inte kriget upphör så kommer de behöva gå in och stabilisera. Alltså någonting, någon dialog som på något sätt visar, oj shit, det här är en global, det hade ju fått enorma globala effekter om det här hade skett liksom. Ja. Så det är liksom, det är bara en väldigt fin fernissa. Det är bara, det ser bra ut. That's it.
Red Dawn 84 bättre, var en bättre film.
Mycket bättre. Bli Patreons, lyssna på vår analys av Red Dawn istället. En bättre skildring av irreguljär asymmetrisk krigsföring i USA. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Man kan följa oss på sociala medier. Man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eld och Rörelse. Man kan följa oss på Twitter, där heter jag Trojkan337. Du heter Rätt Slukhål. Man kan följa oss på Instagram. Är du en kamraten som driver vår Instagram? Där heter vi eld.och.rörelse. Man får gärna bli Patreon, som sagt, om man vill att podden ska leva vidare. Man får gärna köpa en tröja. Kul att det är så många som lyssnar. Tack för jingelmakare. Och tack till producent Kalle.
Ja, det är gott.